Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vet inte om en dramatisk inledning. Jag kan bara säga att en av alla, nej inte en av alla, en av de tre usual libertarian suspects är Fredrik Segerfeldt. Hej, hej. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Du har bråkat mycket i medierna på sistone.
Ja. Nej, men folk är lite arga på mig. Det är mycket på min Facebook av en konstig anledning. Nej, men det var ju både att jag gjorde lite research för några texter jag ska skriva och bad om lite tips. Och det fick kulturchef på Sveriges största tidning att skriva ett argt angrepp. Och sen så gjorde jag en reflektion kring det här att folk som är kristna kallar sig kristna, och att när jag är i Marocko så kallar de mig för kristen. Jag tänkte att det här begreppet är väldigt konstigt. Och det var ju bara, alltså det var ju någon som sa att man får provprata. Och det gjorde jag ju då. Det gör jag ofta på Facebook, provprata. Jag testar lite, slänger ut mig någonting, idé jag har innan jag ska börja jobba liksom, eller när jag är en paus. Och det här tog ju tidningen Dagen upp. Och sen så har det gjort en YouTube-video på typ 10 minuter om att jag är en galen vänsterlibertariansk muslim.
Så, ja. För att du tyckte att de att brukade ju kalla sig troende.
Ja,
här, helt enkelt.
Ja, men eller religiösa eller förtroende. Ja. Så nu säger de att de är kristna. Ja, men, och då tänker jag så, men då, även om jag är ateist så betraktar ju marokkaner mig som kristen för att jag dricker vin och så här. Men det är ju ingen viktig fråga. Det är en enkel liten reflektion.
Mm. Men det där
de blev jättearga.
Men det där är ju ett nytt fenomen. Vi har ju så otroligt mycket mer medier i världen än någonsin förr. Men det händer inte så mycket mer i världen än det gjorde förr. Så då måste man ju fylla, alla redaktioner måste fylla sina sidor med någonting. Ja. Och då är det så här, vad har hänt på Facebook idag? Så det är ju kändisjournalistiken är ju det. Så kolla, den här personen dissade grannens trädgård. Och det är väl samma sak med politisk och kulturjournalistik. Att det blir så här, var Segerfeldt skrivit idag på Facebook? Och så blir det ett prat om det.
Jag är så skit som man.
Jo, men det är väl lite som det här typ Tysta Marie hade väl DN någon avdelning. Förr i tiden så handlade ju det om att man hade lunchat på rätt ställe så där liksom, och hört någon konversation som någon. Men nu är ju det så utspritt, så den sortens skvaller har ju dött ut och ersatts av liksom, vem skrev vad på Twitter.
Ja, det är sant. Tysta Marie finns inte kvar, va? Eller?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Hur skulle den se ut idag? Då skulle det vara just det där.
Ja, det är Viktor Bartkvot
vi som har. Vad är det med det här?
Det är lite varmt här inne. Ja. Solen ligger på. Det är vår. Våren har kommit till Stockholm. Jag kan dra för lite. Just det. Så blir det högre tempo.
Ja.
Det är tidens tempo.
Mattias.
Men det påminner ju om en sak. Det är att Facebook är ett massmedium. Precis som podden är ett massmedium, så sitter man och känner den här intima stämningen och säger, vräker ut sig precis allting man för ögonblicket tänker på. Så kommer det snappas upp av Dagen imorgon. Och så blir en YouTube-video om det.
Ja, precis.
Var det Dagen som gjorde YouTube-video också?
Nej, det var något sådär galen. Jag vet inte om man är. Alla som säger att man är vänsterlibertarian är ju nazister.
Ja, men det där är jättekonstigt. Jag är plötsligt inte bara PK-vänster, jag är till och med socialist numera. För att jag vill ha frihandel och migration.
Ja, de är så sjuka i huvudet.
Jag trodde socialism var att man skulle socialisera produktionsmedel och sånt. Ja. Och att man, inte att man vill ha laissez-faire, men det är tidens tempo.
De där små subtila skillnaderna.
Mellan planekonomi och...
Ja, mellan kapitalistiskt välstånd och gulag. Liksom.
Ja. sjukt.
Ja, vad händer på kultursidan i övrigt då, Mattias? Som är kulturskribent.
Jag var på Aftonbladets kulturfest i förra veckan och det var mycket trevligt.
Hur var det?
Det var god stämning. Det var liksom vin och egenproducerat. De har ju någon speciell IPA som de gör.
Har Aftonbladet en egen IPA?
Ja.
Kulturredaktion eller tidningen?
Nej, det är kulturredaktionen som tar fram till den här festen.
Hur många är de?
Det tror jag
fyra.
Tillräckligt stora för att ha en mindre nationalekonomi uppenbarligen med ölproduktion och allt möjligt.
Ja, det är traditionella medier.
Jag tror att de köper in den och sätter på en etikett.
Jag tror också det, men
ja.
Arbetsförening.
Men det är lika så väldigt kul. Det är väldigt chosfritt de här festerna och sådär. Det är ju det är väldigt olika. Expressen är ju så här tjusig, röda mattan, Bonnier liksom. Och här är liksom Åsa Lindeborg serverar i baren och liksom familjärt och mysigt liksom. Det är en väldigt trevlig tillställning. Och så delades ut priser och annat. Brukar ju vara liksom sådär. De har ju ett pris till liberaler då som har gjort en hedervärd gärning som heter Hummerkniven. Och det är ju väldigt många, alltså just de där som gärna säger vänsterlibertarianer och sådär. Mm. De är ju så jävla arga på det här liksom. Jag tycker det är rätt stort att man kan liksom erkänna att folk gör bra saker som har en annan ideologisk utgångspunkt. Det är lite av poängen med opinionsbildning att framförallt om man vill få gehör för sina idéer så är det ju liksom att berömma folk som gör bra saker när de gör bra saker, även om man inte är överens i allt. Och ur det perspektivet
de tycker bra saker är väl snällism och mysproggar liberalism.
Ja, alltså på ett sätt, men det är mycket liksom att faktiskt stå upp för liksom liberala värden som liksom antirasism, invandring, yttrandefrihet och annat.
Nej, men det är ju bra när liberala tidningar börjar vara emot de värdena, så alltså, det är ju bra att det finns en socialistisk tidning som ändå vill.
Ja, men det var ju Malcolm Köyne, förlåt, som är vänsterpartist, som är så här emot identitetspolitik. Han har ju blivit krönikör på GP:s ledarsida, tror jag.
Oj.
Han är gammal ung vänsterordförande i Uppsala.
Ja, men det är han som är rätt bra, va? Eller blandar jag ihop det med någon? Eller han har sagt någonting bra?
Jag citerade honom i, förlåt, man ska inte prata sina böcker, men i kolonismboken citerar hon
det. Just det, det är där jag har läst att han är bra. Just det. Eller jag hade ett bra argument där.
Just det.
Men Hummerkniven är det, ja. Vem fick det här priset?
I år var det Lilian Sjölund som skriver på hela Hälsingland, häver samlingsnamnet för de här tidningarna uppe i Hälsingland. Så klassisk lokaltidningsjournalist, och bland annat då för att hon tagit ställning lokalt för flyktingmottagning och sånt och blivit hotad lokalt på det sätt man gärna blir i av små inskränkta människor. Mm. Så det är ju liksom en berömvärd gärning.
Mm. Ja, det är ju väldigt, då är det ju bra att man får en sån uppmuntran också, en hummerkniv. Mm. Fredrik, du som är bra som på bordskick och sånt, har du en hummerkniv hemma?
Ja.
Okej.
Okay. Jag hade det förr.
Okej. Okay.
Varför ska jag? Varför du är mer borgerlig än jag.
Är det?
Ja. Eller så här,
jag kanske har det i en låda med gammalt arvegods.
Ja, precis. Nej, men jag tror att det är så här att jag är från liksom lägre medelklassen på landet.
Då är man, here we go again. Ja.
Då är man mycket viktigare med sånt som, alltså det är de här fina akademikerna, det är alltid de som har skit i hörnet och kalsonger på mattan och sånt där. Man, de behöver inte bry sig om såna här ytligheter.
Mm.
Så därför tror jag att det kanske är rätt att jag kan mer om bordskick än du.
Just det. Nej, men det är, för det är ju den klassiska fördomen om från akademiker i hemmet då, så då vill man inte stoltsera med att man har tänkt igenom sånt där, att man har hummerknivar och grejer, utan man gömmer det i någon låda långt bak.
Just det. Medan den strävsamma lägre medelklassen strävar ju ditåt och vill därför visa att man kan allt sånt där.
Mm.
Ja, det här med besticken togs ju även upp av en auktoritet inom det där med arv. Jan Guillou var ju en av de andra pristagarna och han höll ett mycket sarkastiskt tacktal som var så här klassiskt Jan Guillou, där han liksom drev och tog upp alla poänger som kultursidor har gjort mot honom genom tiden. det var många gamla surdegar där om framförallt de här rättegångarna på 80-talet där med de här styckmorden och sådär.
Ja,
Da Costa och det här och mycket om liksom vittnes med att barn aldrig ljuger och sådana här föreställningar som florerade, och han noterade just att de har väldigt lätt att få fäste på kultursidor för det är inte så noga.
Så pristalet var inte till för att hälsa och tacka alla som har hjälpt den i karriären, utan att ge igen?
Ja, lite så. Ja. Det kan han ju unna sig så här på ålder. Jag är ju väldigt svag för, apropå ideologiska motståndare som man tycker om, jag är ju väldigt svag för Jan Guillou, hans författarskap och just hans bitska sarkasm finner jag väldigt underhållande.
Jag har läst alla hans romaner, tror jag. Jag, de här som han har om de här norska bröderna, som det är ju jättebra tycker jag.
Ja.
Alltså han är ju inte en litterär figur, men jag menar, jag tycker de här, alltså Hamilton-böckerna var jättebra, Arn-böckerna var jättebra. Det är ju rent spännande litteratur så här, men nu är han ju ännu mer berättande om historien, det här om den norska familjen.
Ja, det här över 1900-talet som började med brobyggarna.
Precis.
Framförallt den första boken tycker jag är fantastisk, som liksom vänder perspektiven. Här är liksom, man går in i 1900-talet med den här oerhörda optimismen. Man bebygger och så kommer liksom första världskriget och bara förstör allt som var på gång. Kring liksom en väldigt, det kom ju ett antal sådana böcker, Florian Illies den här sommaren 2013 och sådär.
1913,
ja.
Don't jinx it.
Ja, det var lätt att mixa ihop. Och liksom en väldig optimism som förbyttes i sina motsatser och sådär.
Är det nu jag erkänner att jag inte har läst en enda roman av Jan Guillou? Jag kan vara den enda i Sverige som inte har gjort det faktiskt. Ja.
Nej, det tror jag är rätt många. Men jag tycker verkligen om hans böcker. Alltså just den här...
Eller vänta, Ondskan har man ju läst förstås.
Ja, ja, du ser.
Ja, jag trillade
den här, med. Den här perfekta tonårsdrömmen om revanschen man ska ta på alla jävlar en gång. Och nej, men överhuvudtaget, det finns, alltså jag gillar hans sarkasm, hans liksom väldigt dråpliga sätt att illustrera besluts- och politiska situationer, gärna med nutida referenser, och också hans heroism, och sen också att det är enkelt och lättläst.
Innan vi lämnar detta ämne med Aftonbladet och sånt. Jag såg någon karikatyr av oss nyligen på nätet, av The Usual Suspects. Där det var en tankebubbla över ditt huvud, Mattias, om att får jag inte den där hummerkniven snart så, jag vet inte, så blir det socialist eller någonting. Men för att reda ut eventuella missförstånd, det kan man inte få när man är medarbetare i Aftonbladet, eller hur?
Nej, precis. Så jag är utom tävlan.
Då är jag också utesluten då, som kolumnist.
Ja, han fick inte hummerkniven. Nej, han är väl kolumnist i...
Ja. Men han fick ju något finare pris.
Ja, fina pris. Aha, just det.
Axel Liffner-priset.
Vad skriver du nästa gång då på Aftonbladets kultursida, Mattias?
Jag har två recensioner på gång och den ena är av Erik Eriksson och Susanne Wallsten, tror jag han heter. Hans fru, sambo, någonting. Som heter Mannen i Damaskus. Och den andra är Tino Sanandajis massutmaning.
Oh,
jag lägger den informationen där bara.
Ja, men då känns det nästan som när den kommer ut så måste vi ha en podd om Tinos nya bok. Känns det som. Det kan vi väl göra?
Ja, det kan vi göra.
Snart. Exakt. Men det kan vi inte prata om nu. Nu får vi prata om annat. Jag måste säga några saker om Sydafrika, där som jag just kommer ifrån. Två saker. Dels en personlig anekdot som jag tycker är det jobbigaste som har hänt mig i ett föredrag sen jag talade i Saltsjöbadens bibliotek, och det var plötsligt en cirkus utanför, och det kom in någon unge bara, de har elefanter, kom dit istället. Så, och det kunde jag inte konkurrera med. Det andra är mer om vad som händer i Sydafrika. Nej, jag råkade ut för något väldigt likartat när jag föreläste där. Plötsligt reser sig alla upp och går iväg lite snett åt ett annat håll och tar upp kamerorna. Och då var det alltså bokstavligen en sån där händelse som förmodligen gav upphov till uttrycket från början. Elefanten i rummet. Det som ingen talar om, men som alla noterar och tänker på hela tiden. Det var en elefant som hade ställt sig precis bredvid. Och då till slut lyckas jag kalla tillbaka alla och fortsätta föreläsningen. Och vad händer då? Om inte två elefanter. Så att jag var orolig att nästa gång skulle de börja dansa på bollar och grejer och liknande. Så det var tufft, men en väldigt exotisk och dramatisk miljö att vara i och föreläsa långt utanför Durban. Men där så träffade jag bland annat ett par sydafrikaner som berättade om vad som händer i landet just nu. Och det var otroligt spännande samtal om detta. För ett land som ju har varit väldigt mycket på svenskarnas karta under årtionden. Men som nu inte är så rapporterat på olika vis. Delvis därför att lysten har fallit av socialdemokratins gamla favoritparti, ANC. Som ju nu är oerhört misskrediterat, väldigt korrupt och på väg ut i stad efter stad på ett väldigt intressant sätt. Utvecklingen beskrevs för mig av Leon Low, som var där, som är en sån här legend i kampen mot apartheid, men då från liberalt håll och inte socialistiskt håll, och som arresterades av polis åtskilliga gånger under kampen och sånt. Han uttryckte det så här, att ANC har gått i tre perioder. Det började med Mandela vid makten, som var tydlig demokrat, tydlig anhängare av traditionell rättssäkerhet och maktdelning, och även marknadsekonomi på ett sätt som jag inte riktigt var medveten om. Att han utvecklades väldigt snabbt bort från de gamla polarna i kommunistpartiet, som ju gör ett av benen i ANC. Och det var till och med så, berättade han, att Mandela och hans krets funderade på att i det nya fria Sydafrika skulle kommunistpartiet förbjudas. Eftersom de var anhängare av traditionell diktatur och förtryck. Och det finns det ingen plats för här. Så blev det ju inte förstås. Men det var en regering som han ledde som liberaliserade inte bara demokratin och avskaffade apartheid. Utan också liberaliserade ekonomin i övrigt. Avreglerade, privatiserade väldigt mycket. Och det blev väldigt stora framsteg under den första tiden med Mandela. Snabb tillväxt, om man tittar på sånt som fattigdomsminskningen för svarta, och även sånt som vi tror har gått åt fel håll, som trygghet mot brottslighet och liknande. Allt sånt utvecklades väldigt snabbt och väldigt bra under den perioden. Sen kom den andra perioden med Thabo Mbeki i ledningen. Och det var någon slags så här allmän förvirring och osäkerhet på vad man ville, utom att behålla makten. Så att ingenting hände, det tog slut med reformperioden och det började bli lite knackigt. Och sen kom katastrofen med Jacob Zuma.
Mbekis brorsa är ju någon sån här liberal kritiker som jag har sett citeras flera gånger. Jag tror inte jag har läst någon bok av honom så här, men han är, det är väldigt intressant.
Mycket. Man önskar att Zuma hade en brorsa också som var en liberal kritiker. Ja. För det skulle behövas, för att han har ju utvecklat sig i riktig så här rövarriktning. Delar ut ämbeten och försöker även ge ministerposter till kompisar och verkligen lägga beslag på snorresurser i så hög utsträckning som möjligt. Har till och med börjat flagga för att Zimbabwe måste vi lära oss av hur man stjäl folks mark utan ersättning och liknande. En väldigt obehaglig utveckling, och samtidigt ekonomin har verkligen rasat under den här sista tiden. Men det som är hoppfullt då, som flera berättade om, det är ju den här oppositionen mot det. Framförallt då från det liberala partiet, Democratic Alliance, som ju var det liberala anti-apartheid-partiet under väldigt lång tid. Men då ett väldigt vitt parti, men som börjar bli väldigt svart, eller i alla fall väldigt blandat på olika sätt. Som ju länge haft makten i Kapstaden och har då visat att man har kompetens och man är inte korrupt, och redan det gör att man blir väldigt populär. Och som växer nu väldigt snabbt, och i senaste valen de fick väl en 26%, upp mot 30% nu. Och börjar utmana ANC på allvar och tog makten i allt fler städer, bland annat i Johannesburg, vilket uppfattades som helt osannolikt för ett tag sedan. Men det märkliga är då, å ena sidan så man fick till det på det sättet att nu finns det en ny borgmästare, apropå identitetspolitiken, svart borgmästare, en affärsman, libertarian, som heter, vad far heter han? Han heter Mashaba. Och väldigt, väldigt bra person. Men han regerar tillsammans med ett litet stödparti som är riktigt kommunistiskt.
Ja, just
de,
det!
De ekonomiska frihetskämparna som ju hoppade av från... Det var Mlema och de här från ANCs ungdomsförbund som uteslöts för att de var för radikala och ville sjunga om k-pistar som man skulle skjuta just vita det. Med och sånt där. Men som hatar ANC mer än de hatar välstånd och frihet. Ja. Så att de kan tänka sig att till och med stödja då en viss agenda av liberalisering, paradoxalt nog. Och det som var så, det är väldigt osäkert vad som ska hända med detta på lång sikt. Och det är klart det finns oerhört obehagliga populistiska element i det partiet. Men vad jag fick rapporter om nu är att det finns samtidigt tecken på att de kan vara rätt konstruktiva. Därför att många av dem har tänkt på att kapitalism, det är stora företag och de får göra, som får göra vad de vill. De hade aldrig liksom tänkt på det här med vad det betyder med äganderätt och handel och konkurrens för att ta makten från företagen. Så att DA, då, Democratic Alliance, har ju varit ganska klipska och tagit fram såna här småskaliga reformer av typen att svarta faktiskt ska få äga sin mark, vilket var förbjudet under apartheid-tiden, och att liberalisera och privatisera marken på det viset. Och då ekonomiska freedom fighters, de säger att det hatar vi egentligen. Men följ med då. Ut i bygden så ska vi visa hur det går till när vi privatiserar. Och så träffar de den här 100-åriga kvinnan som för första gången får äga sin egen bostad. Och som gråter av lycka och som de tyckte så här, men varför gråter du? Du kommer ju inte bo här så många år till liksom, du undrar. Och då får hon svara så här, nu får jag äntligen, jag vet äntligen att jag kommer kunna dö med värdighet. Därför att i hela mitt liv har jag varit hunsad, det har varit makthavare, politiker som har styrt mitt liv. Nu vet jag att jag har någonting som är mitt eget som jag får styra över. Och andra som liksom kommer tillbaka, det första de gör är att de tar en färgpyts och börjar jobba med egendomen de har och öka värdet i det, och de kan låna pengar på det och sånt där. Så nu till slut står ju Economic Freedom Fighters talesmän på alla de här presskonferenserna och talar om att det är vi som leder den här privatiseringen och liknande. Så att det säger någonting att man kan göra den typen av gräsrotsprivatiseringar på ett sätt som även tilltalar dem som traditionellt sett borde hata det.
Men det här är en av de lustiga konsekvenserna av, ska man säga, kolonialism eller fascism eller så här, eller allmän höger auktoritära. Motreaktionen blir ofta instinktivt kommunism istället för liberalism. Men man kanske förstår ju inte att den absoluta motsatsen till fascism är ju liberalism, inte kommunism.
Och nu har Fredrik alltså någon slags godis i munnen. Det är därför det låter som det gör. Förlåt. Du smackar inte av förtjusning över dina egna argument, nej, utan av andra skäl. Och på motsvarande vis ofta blir reaktionen på socialism och identitetspolitik från vänster inte liberalism och allmänt lika rättigheter för alla, utan fascism, tyvärr. Det är ju den klassiska motsättningen, att man, de kommunisterna och fascisterna står och pucklar på varandra. Men hallå, ni hade båda femårsplaner. Ni vill båda att staten ska styra allting. Ni hatar liberalism, frihet, demokrati
och
lika rättigheter. Ja, er enda skillnad är att ni har olika färg på skjortorna. Ja. Kan man bli så arg på varandra? Men det är ju så också. Som någon, jag tror det var Hjalmar Söderberg som sa att det är två hundar, det är de som bråkar med varandra. En hund blir inte så här jättearg på en ekorre. För att det är liksom en annan typ av varelse som man inte känner igen.
Nej, just det,
Men en hund, den ska banne med nitas.
Ja.
Fast de kan ju stå och skälla upp i trädet på ekorrarna.
Förstår nu inte Hjalmar Söderbergs metaforer. Han hade kanske aldrig sett en ekorre.
Han är en hund.
Jo, men han har en väldigt fin novell, kan jag just på, om hundar, Vox Populi, som är en metafor för det tanklösa folket som går på fake news och konspirationsteorier och hatar och skäller i grupp. Den kanske inte är en bra beskrivning av hur hundar lever, det vet inte jag. Men det är en väldigt fin metafor. Den får ni ta och läsa allihopa nu. Hjalmar Söderberg, Vox Populi.
Folkets röst på latin.
Just det.
La voix du peuple. Men jag brukar föreläsa om Afrika och bistånd och så, och då brukar jag alltid säga att det finns ett enda land som har bättre samhällsstyrning, governance, än det sämsta europeiska landet, och det är Sydafrika. Och det är ju rätt sorgligt att inse att Afrika södra om Sahara så är det enda landet som är något sån här okej, en för detta rasistisk diktatur. Den säger ganska mycket om hur jävla kast det är i resten av kontinenten.
Mm. Är det för att de modellerat det på engelsk lag, helt enkelt?
Jag vet inte.
Men Botswana då? Har inte de...
Ja, nej, jag kommer inte ihåg. Det var 10-15 år sedan.
Vi har nämnt Botswana förr. Vi kommer behöva ha en Botswana-podd. Det är ett väldigt, väldigt spännande land.
Ja, precis.
Men nu känns det som vi borde prata om vänstern eller något. Nu har vi varit på en utflykt världen över.
Ja.
Vi plockar hem det här istället.
Ja. Nej, men som jag nämnde tidigare så har jag ju då varit i... Har jag gjort en Facebook-uppdatering som blev lite uppmärksammad. Jag håller nämligen på att göra en artikelserie till Timbros tidning Smedjan som har återuppväckt.
Det var kul, var nostalgiskt.
Ja, verkligen. Mm. Och det är en lång, alltså det är ju fem artiklar på 15 000 tecken var, så det är nästan som en liten bok.
Wow.
Men
när kommer vi få läsa detta?
Det kommer nästa vecka.
Den första delen.
22 kommer första, tror jag, precis. Och det handlar helt enkelt om den fina vänstern, och det handlar om det fina partiet som inte alls är särskilt fint, utan man fortfarande, diktaturvurmeriet och våldet finns där och kvar och så. Det fina hatet om liksom hur det är helt okej för vanliga människor att slänga sig om med revolution och sånt där. Och sen det fina våldet, hur man hela tiden under viftar bort eller stödjer eller accepterar vänstervåld. Varenda gång det kommer en artikel eller ett reportage eller en utredning så är det liksom folk med kompetens, status och trovärdighet som protesterar mot det här faktumet. Jag menar, att när Janne Josef gjorde sitt reportage om vänstervåldet så var det ju fler var upprörda över att reportaget gjordes än över att det var färre människor som utövade politisk terror på våra gator. Liksom. Och sen så håller jag också sen på med sista avsnittet som heter De fina människorna, där jag beskriver helt enkelt akademiker med vänsterextrema ståndpunkter och som är ett uttryck eller stöd för eller har haft en bakgrund i politisk, alltså vänsterextremism, våldsbejakande vänsterextremism, alltså det vill säga terror. Och sen så kanske jag ska göra en femte artikel som handlar om reaktionerna på min artikel. För att
den kan redan skriva.
Ja, jag är nästan halvklar om jag ska vara ärlig. Men jag menar, jag har aldrig i mitt liv varit med om att jag i ett research stadium av en artikel får en personangrepp på landets största kultursida. För att jag frågar om lite tips. Mm. Jag visste, det kanske var dumt att jag skrev att jag hade den statusen offentlig. Jag tänkte inte på det. Jag skulle ha gjort den så att den var synlig för alla. Men jag menar, de här reaktionerna. Twitter drev så här. Och jag har sett så många, alltså, reaktioner. Facebookgrupper som diskuterar det här. Jag har fått fem olika folk som har hört av sig och berättat om att i den här tråden så diskuteras det. Och i den här tråden och i den här gruppen så folk är jättearga och så här. Och jag menar...
Och bara för att klargöra detta, det är just detta att du efterfrågade tips på debattörer och opinionsbildare som hade tyckte någonting.
Universitetsforskare var det.
Mm, som hade stött vänstervåldet eller liknande.
Ja, ja.
Och det var det som anklagades för att vara åsiktsregistrering.
Ja,
då.
Och angiveri brukar man säga. McCarthyism. Mm. Jag förbereder nazistisk lynchmobbning.
Ja.
Och det är så här, det här är ju så här forskare som skriver så om mig.
Och då ska vi bara göra det tydligt att åsiktsregistrering är någonting förgripligt som gjordes när man försökte luska fram vad folk egentligen hade för åsikter för att sen slänga ut dem från olika anställningar och liknande för att de hade råkat prenumerera på en viss tidning och liknande. Personer som ger uttryck för vissa åsikter i offentligheten, att skriva om det och att kritisera de åsikterna är inte åsiktsregistrering.
Nej, och alla de här begreppen, McCarthyism, angiveri, åsiktsregistrering, handlar om staten som agerar mot medborgaren. Och nu är det ju jag, en enkel lite liberal frilansskribent som kritiserar statligt anställda.
Mm.
Alltså det är helt orimligt. Men jag tycker bara att deras reaktioner på att jag överhuvudtaget skriver om det här visar ju bara att det är känsligt och att, att de känner sig så att de är rädda och att de gör liksom preemptive strikes. Men din, du är med i opulens, va?
Nu pekar Fredrik på Mattias.
Ja, förlåt.
Jag är krönikör på den
precis.
Sidan.
Det var han som är chef för det. Han har ju varit på Twitter flera gånger senast idag och, liksom, och bara ja, attackerar och säger att det är obehagligt, fruktansvärt och så här, fortfarande.
De har inte läst artikeln. Vänta bara.
Nej, men Henrik Pallas var bra, för han sa ju bara alltså, jag kan inte ha en åsikt om en artikel som inte jag har läst. Jag tycker kanske det var dumt att statusen var offentlig. Ja, så det var dumt att den var offentlig. Jag borde inte gjort det.
Du borde ha gjort det i hemlighet eller vadå?
Nej, men så att jag nämnde några namn för att jag inte, ni behöver inte ge mig de här namnen, de här namnen har jag redan.
Men det mest absurda synpunkten kom från Tobias Hübinette, såg jag. Ja. Som då, apropå preemptive strike, försökte förstöra hela din karaktär och ditt rykte och säga att du var så här SD-mässig och praktiskt taget rasist. Och,
det var ju fullt absurd. Med uppenbara lögner. Så här, att jag har kritiserat Dan Olof Roth, men alltså, jag citerar ju honom. Jag har ju honom som belägg för det jag driver i den här rapporten. Det är tvärtom. Mm. Han säger att jag är med i den här förbrunningen, men alltså jag vill inom
du är ju tvärtom, du är ju PK-vänster, du är ju smyksocialist.
Ja, men jag är någon av de tydligaste liberalerna som jag till och med skrivit en rapport om den här glidningen liksom så här.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var så mycket fel. Så sa han att jag fortfarande är med i, eller vad det nu stod, i den nya välfärden. Där jag jobbade i 6 månader, 8 månader på 60% för 10 år sedan.
Apropå skatter, göra sin research. Skatter, jag tänker att när Tobias Hübinette borde lägga ut en Facebook-uppdatering och fråga vad Fredrik Segerfeldt gör för nu för tiden för att göra sin research.
Ja, precis. Det skulle han kunna göra. Nej, men det är så här. Jag tycker att det är jättekonstigt. Som om att det här skulle vara något uppifrån. De pratar om listor, register. Nej, men så, om du gör research på en trend, ja, men då gör man väl research. Då kollar man namn. Det blir ingen lista. Jag bara säger ja, nej, men jag vill belägga att det finns en trend eller en så här, att det finns acceptans för extremvänster och särskilt våldsbejakande extremvänster i landet, på landets högskolor. Ja, då får man ju googla.
Mm. Ja, hade du bara påstått det så hade de ju sagt, var är dina exempel på det?
Ja, precis.
Så bara, jag vågar inte.
Kan du nämna någon? Ja, till exempel den här åsiktsregistrering.
Ja, och så sa jag, för jag sa i min statsbetyg sa jag ju med en bakgrund i.
Mm.
Och så sa jag, och så var det någon som sa, ja, det var någon på Twitter som sa, Mattias Gardell, bisarrt. Ja, men han har ju själv sagt att han var med i AFA på 90-talet. Gör honom till våldsbejakande extremist nu, 2016. Nej, har jag påstått det? Nej, alltså med en bakgrund i. Kan du, förstår du svenska? Nej, ja, det, men den här upprörde, jag hade 500 notifieringar den dagen. Folk var jättebra, alla håller på så här. Och jag förstår inte, jag tycker det är...
Men är inte det här en... Om man ska försöka förstå reaktionen som ju liksom... Jag tror ju att de flesta som har varit ute och vevat, om de är någorlunda intellektuellt hederliga, inser liksom att det här, den här reaktionen blev alldeles för stor. Den blev bizarr, den tog sig felaktiga uttryck, sådär. Men om man då ska försöka förstå den, så är det antagligen så att på grund av de trender som pågår i världen så är folk rädda för vad som kommer att hända. Alltså, om vi tänker liksom Polen, Ungern och sådär, så är det ju just, alltså, där frågar man sig just vilka är vänster, vilka sitter på universiteten, vilka är i public service. Och man har ju börjat avskeda folk just på grund av vänstersympatier. Jag tror att det finns en enorm rädsla för att detta ska komma hit. Att det finns en politisk acceptans för den typen av resonemang och fisken. Och har man då inte koll på liksom, vad är det här och vem är det och sådär, då ser man ju det här spöket överallt. Och då hamnade du i den skitstormen, vilket ju liksom visar hur rädda folk går och är för varandra just nu, istället för att prata med varandra.
Jag tror att det där är en väldigt bra läsning av situationen. Jag tror att det kan ligga väldigt mycket i det. Men då måste man också kombinera det med en total ignorans av allting som Fredrik har gjort under de senaste 30 åren, liksom ideologiskt. För det här är ju killen som kommer att stå och försvara deras yttrandefrihet när Orbán-typerna tar makten i Sverige. Det är ju Segerfeldt som kommer vara den enda som står framför stridsvagnarna och försvarar även socialisternas yttrandefrihet, liksom.
Jo, men precis. Och det är ju där man liksom låter paranoian ta över och okunnigheten.
Man kan inte kräva att alla ska ha pil på mig.
Nej, men de kan väl
fast
googla
de som
dig.
Har väldigt, väldigt starka åsikter om dig borde kanske ha gjort sig ett litet besvär.
Ja, precis. Istället för att ljuga.
Ja, framförallt istället för att ljuga som Tobias Hübinette. eller teoretisera om... Det är ju väldigt vanligt förvisso bland vänster och akademiker framförallt att liksom teoretisera fram vilda samband utifrån någon sorts kopplingsschema och sådär. Det kan ju vara rätt underhållande, men just i vår liksom panikartat skitnödiga tid så blir det liksom farligt istället för något man bara, kolla, det här fick de fel.
Men det är sant, alltså, vilka gör kopplingsscheman, vilka intresserar sig för bakgrund och vilka som har varit finansiärer av en viss institution som en gång var med och publicerade någonting. Ja, det finns ju inga som gör det så mycket som just en kulturvänster som har publicerat 30 böcker om detta vid det här laget. Jag kan ju inte gå någonstans utan att folk säger, ja, du jobbade på Timbro en gång i tiden som är så här, för svensk näringsliv och bla 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 och Cato. Ja, kokbröderna var en gång i tiden inblandade i det och liknande, och då borde du tycka så här som de gör nu, eller hur? Alltså det är en, där kan man ju snacka om att dränkas i någonting som jag i och för sig inte heller skäms över på något sätt. För det är ju en annan intressant sak. Om det nu är, det måste ju finnas en oro över att behöva stoltsera i sammanhang där man har varit en gång i tiden. Alltså om någon frågar om så här, vilka var med i Frihetsfronten på den tiden, det är inte så att jag skäms över den bakgrunden. Nej. Jag har ju på min CV att jag liksom var redaktör för Nyliberalen och hade en svart klubb. Det är ju, utan det måste ju vara att man springer ifrån sitt förflutna på något vis här också.
Jo, men skillnaden är att de här människorna antingen själva eller umgicks med och var polare med folk som hotade och slog politiska motståndare. De är brottslingar, våldsbrottslingar. Eller urskuldande accepterande av våldsbrottslingar. Och ja, det är inte så kul att stoltsera med det nu för tiden.
Det får man hoppas att man inte tycker är kul.
Nej, men det är så här, min poäng är så att också det här liksom att varför, om vi då har tre våldsbejakande extremismer, det vill säga det islamistiska, nassarna och kommunisterna, om man ska säga, höger, vänster och det muslimska, så är det ju varenda gång det här diskuteras så är det ju alltid den vänsterextremistiska som, varför står det här med? Du kan inte jämföra dem, de vill ju bara väl. Varje gång. För att det är människor med makt, arenor, uttrycksförmåga, klass och stil som identifierar sig med dem, som kanske har en bakgrund i eller som urskuldade. Jag har ju nu grävt i ett par veckor, det är ju fruktansvärt.
Men det är en sak, och det är intressant. Det kommer bli en, jag är övertygad om, en väldigt intressant studie i hur man lätt hamnar i en ideologi där man låter ändamålen helga medlen och tycker att allting är okej.
Okay. Det är också en diskussion om. Jag tycker också att det är, när man jämför kommunism och nazism, när de säger så här att ja, men nassarna vill ju inte väl, det vill kommunisterna. Nej, de vill inte väl. Du ska ta bort äganderätten, det är mänsklig rättighet. Man kan lika göra samma sak med nazismen. Tror inte att Hitler ville att svenska eller tyska folket skulle må bra? Jo. Det var bara att det var någon som var tvungna att dö för att nå dit. Samma sak till kommunisterna. De ville också att ryska folk skulle må bra. Det var bara det att man var tvungna att döda några på vägen dit.
Det finns en... Alltså på det stora hela håller jag med i meningen att det finns ingen klyscha som jag tycker är farligare än den här idén om att kommunismen var fin i teorin.
Ja,
men tyvärr ledde den fel i praktiken. Ja. Varför ledde den fel i praktiken på precis varenda ställe?
Ja.
Det måste finnas något genuint...
Utom Sydafrika.
...farligt och obehagligt. Ja, vi får se vad som händer. därför att det finns grupper inom Economic Freedom Fighters som verkligen vill... just want to watch the world burn också. Så det återstår att se. Men det måste ju finnas något obehagligt och felaktigt och ondskefullt med hela idén om det nya samhället och den nya människan som måste skapas, som inte ser ut som den människa som finns nu, och därför måste vi stoppa folk i fängelse eller avrätta dem för att vi ska hitta fram till den nya. Men det finns en annan, stoppa mig om jag går för långt in i andra ämnen här, men det finns ett argument, skulle jag säga, för att det finns något mer obehagligt med den högerextremism, i brist på bättre ord, än vänsterextremism. Om man tittar på olika typer av populiströrelser som nu växer fram till vänster och till höger på olika ställen, så kan de till ytan se likadana ut. Ofta politiskt sett så har de samma åsikter om vad som ska göras. Och det är inte konstigt att de liksom känner igen varandra, att så här, latinamerikanska vänsterpopulister älskar Donald Trump och tycker att så här, han är ju peronist ju, precis som vi. Han vill ju också bara styra och bestämma vem som ska få göra vad och stoppa handelssamarbete och liknande. Men det finns en väldigt tydlig skillnad om man tittar på sådana som Syriza och Podemos vänsterpopulister, och om man tittar på liksom Wilders och Le Pen och liknande högerpopulister. Och det är att vänsterpopulisterna och högerpopulisterna förenas av att det finns ett folk. Det finns alltid ett folk som står i kamp mot eliten. Och det finns alltid en elit och det är alltid fienden. Men vänsterpopulisterna är klara där. De tycker att det finns ett stort folk och vi hatar eliten och vi måste förstöra för dem. Högerpopulisterna tycker alltid att det finns tre grupper. Det finns folket, det sanna, äkta, fina folket, det hedliga folket. Och sen finns det en hemsk elit. Och de gynnar en viss minoritet. Muslimer eller invandrare eller judar eller vilka det nu är. Och det är inte bara eliten man ska krossa och förstöra, utan man måste krossa och förstöra och slänga ut den här minoriteten också.
Mm.
Och det finns något genuint mer osmakligt, skulle jag säga, med den linjen. Och det går igen i när man tittar på nazismen och kommunismen. Ja, i absoluta tal så hann ju kommunisterna mörda mycket fler och förslava mycket fler människor. Men i teorin så finns det en mycket tydligare utgrupp för den här typen av totalitära fascister, nazister, än vad det finns för kommunister.
Så är det. Och sen är det inte heller Podemos stalinister.
Nej, verkligen inte.
Så det är ju skillnad. Gryning är ju värre än Syriza, ska jag säga.
Så eventuella Podemos-lyssnare som här, förlåt att jag blandade in i det sammanhanget.
Ja.
Men jag tror att det är de tankemodellerna leder en olika i synen på vad man får göra mot andra människor.
Sen finns en annan skillnad också som min gode vän Fredrik Kroman alltid säger till mig när jag har den här diskussionen. Du kan välja att inte vara direktör, du kan välja att inte vara liberal, du kan inte välja att inte vara svart. Så det är lättare att foga sig under kommuniststöveln. Men du kan liksom inte sudda ut din hudfärg.
Mm. Även om det ofta gick i arv, synen på om man hade haft borgerliga föräldrar eller kulaker som föräldrar. Då måste man också...
Så är det. Och jag brukar också skriva någonstans att alltså en 18-årig kille från Lidingö, det är svårt för att man välja bort att inte vara över medelklass.
Men du, för att inte det här, Fredrik, ska bli en liksom historisk diskussion om vad vänstern har gjort och varit dumma i. Var finns detta idag? Vad är det farligaste idag från det hållet som du kommer att skriva om? Vad är det som gör dig riktigt provocerad över att det finns nu, här och nu, som en potent...
Det är 60 000 idé. Tecken, men alltså... Ja, att det finns folk som... att Expressen samarbetar med våldsdömda terrorister i researchgruppen till exempel. Den acceptansen för det, alltså den bruna vågen, man blir så rädd för den bruna vågen att man accepterar liksom demokratihatande våldsutövare. Och att de här acceptans på universiteten, i media och i delar av Vänsterpartiet. Det tycker jag är... Jag skulle säga att det här är ett mycket större hot mot svensk demokrati än vad Sverigedemokraternas framgångar är i längden.
Men uppdatera oss. Alltså, den typen av vänstervåld, är det någonting som är stort? Är det någonting som är växande idag?
Ja. Nej, det är ju... det är 3 år gammalt. En del. Men det var 3 år sedan. Alltså, det var... Vad var det nu? 9 av Ung Vänsters distrikt ville ju att man skulle hänga med revolutionära fronten och acceptera dem.
Och förlåt, revolutionära fronten är...
Fronten var då en organisation som utövade grovt våld, misshandlade, hotade. Det finns andra grupper som har... Alltså, i Kärrtorp var det ju inte så att... Ja, det är en annan fråga som jag tar sen. Men de har slängt in... De har brandbomber hos ett S-kommunalråd i Nyköping. De har slängt molotovcocktail till personal på Migrationsverket. 2 mellanchefer på Arbetsförmedlingen i Skåne fick giftbehållare inslängda genom sina fönster hemma hos dem när barn låg och sov. Bekanta till mig som blir nedslagna, de hoppar på huvudet på dem, han blir medvetslös, han får gå till terapi för att och sen fick de hotbrev hem, så om inte lägger ner verksamheten får du också stryk. Alltså, det är ju utstuderat. Säpo säger så här liksom, att nej, nazisterna är värre för de har tillgång till skjutvapen och sprängmedel, men vänstern är mycket mer politiskt sofistikerad och utöva då våldet för att nå politiska resultat på ett helt annat sätt. Och sen då det här fina som är... Det, alla artiklarna har ju begreppet det fina, det vill säga att de är accepterade långt in i det svenska etablissemanget. Professorer, kulturredaktörer och så vidare.
Nu vill jag inte förringa det enskilda mänskliga lidandet för de som utsätts för detta på något vis, men jag vill ändå ställa en fråga om de bredare konsekvenserna av detta, därför att det är ju väldigt allmänt omvittnat av alla historiker som har tittat på detta att ett av de starkaste skälen till Hitlers framgångar var ju hotet från kommunismen. Och att man just slogs på gatorna, och att ett av skälen till att kommunistpartiet blev så stort var hotet från Hitler. Det vill säga 2 extremt radikala grupper som tog till våld, gick ut på gatorna och misshandlade sina motståndare, gjorde att alla ville söka sig till någon annan grupp och en annan våldsutövande grupp som kunde skydda en eller som kunde...
Ja, men det är deras argument.
Men frågan är om de triggar varandra på det sättet.
Så är det, då lever och, i symbios.
Ja, ser du den typen av tendenser? Det var ju någon akademisk studie som jag läste nyligen som pekade på att så fort människor läser om våldsamma protester mot Donald Trump så uttrycker de sedan mer entusiastiska uppfattningar om vad Donald Trump tycker i sak. Mm. Så att det finns ju en väldigt stor risk att de triggar varandra och att att just mitten går under därför att de galna extremisterna åt varje håll gynnas av den andras våld. Ser du sådana tendenser idag?
Nej. Vänstervåldet har ju minskat och revolutionära fronten la ju ner 2015. Och AFA Stockholm tror jag inte ens finns längre.
Varför gjorde de det?
Jag tror att flera av dem har åkt i fängelse. De gjorde stor razzia och de har arresterat massa människor. Sen vet jag inte, jag har inte granskat AFA och RF på det sättet, utan jag granskar ju diskussionen om dem och hur etablerade människor förhåller sig till dem.
För det är klart att en sak är ju att det är ofta en svans på en populär rörelse på olika vis. Att, menar, utan jämförelse i övrigt, när Ny Demokrati var en stora så började vi få mer rasistiskt våld.
Ja.
Kan det vara att vänstervågen är så pass död att liksom svansen också börjar lugna ner sig?
Ja, möjligen. Jag har inte tänkt på så det kanske.
Men om jag får fundera då, liksom, så där, en anledning till att, att liksom ditt projekt så där liksom möter kritik i förväg skulle ju kunna vara just att aha, nu ska du plocka poänger på vänstern genom att associera dem med de här liksom mest förgripliga våldsverkarna, de mest osympatiska och sådär. Och så liksom blir hela vänstern dragen i smutsen för detta fast det liksom inte, fast man menade sig inte alls vara associerad med det här och så.
Nej, men hela första texten handlar om Vänsterpartiet. Det är klart att jag associerade med dem. Om en tredjedel av ungdomsförbundet får utstängas för att de är för terror, ja, då har du ett del problem som är mycket bredare. Sjöstedt vill ju kalla det här för, ja, det är några enstaka pojkar som gör problem i Vänsterpartiet på en helt annan plattform. Ja, men då svarade ju 9 unga tjejer från 8 olika distrikt om att det inte var sant.
Fast det är fortfarande människor som blev uteslutna från det enda parlamentariska
partiet.
Precis
som SD stängde ut sitt ungdomsförbund.
Ja,
ja,
men just därför så...
Men varför tycker vi att SD är värre än V? Varför tycker vi att när jag kommer till en SD-debattstudio så får Jan Myrdal stå och hålla hov medans, vad heter han... Han som har en brorsa, han som avpixlat.
Jan Myrdal gillar väl i alla fall Le Pen.
Ja, men det är ju senare. Men Kent Ekeroth sitter i ett hörn i hela svenska offentlighet. Jag tycker att Jan Myrdal är en mycket värre människa än Kent Ekeroth. Han har försvarat i decennier en regim som mördade en fjärdedel av den egna befolkningen. Kent Ekeroth har finansierat avpixlat. Jag förstår inte varför vi tycker att Ekeroth är ett värre problem än Jan Myrdal.
Det är väl bara att vi ser det som ett mer potent hot.
Så är det.
Att,
ja, så
liksom,
är det.
Myrdal är någon slags relik från en annan tidsålder. Medan risken för att någon ska upprätta en diktatur som tar livet av en tredjedel av befolkningen. Det är ju större risk att Ekeroth än
så är det.
Myrdal.
Men varför var det inte så för 10 år sedan då? Det var fortfarande så. Det har alltid varit så att de här människorna har varit mer respekterade än högermänniskorna eller fascisterna. Även när fascisterna hade 0%.
Men det är ju trots, alltså Ekeroth har ju stått och liksom krävt ut där i Lund där han verkar ihop med sin bror. Då har de krävt ut adresserna där det liksom slagits till mot konkreta flyktingförläggningar. Det finns en hotbild, de piskar upp stämningar mot människor och vi ser dåden av det. Myrdal är ju liksom en sån här, han svävar ju ovanpå, han går och läser, han har ju rätt ibland om liksom principiella. Han försvarar yttrandefriheten även för liksom förintelse, förnekar och sådana där. Han är ju liksom blandar och ger, men en rätt tokig farbror som läser böcker. Han lämnar inte ut några adresser till någon så att folk kan åka hem till dem och spöa upp dem. Hade han gjort det så tror jag att han hade tappat i aktning väldigt fort också bland de som snackar med honom idag.
Så där resonerar många, men jag tycker fortfarande att det är ett mycket värre problem att i 3 decennier försvara att en fjärdedel av befolkningen mördades. Alltså, när vad heter det? Den här myndigheten som håller på och granskar både kommunister och nazister.
Forum för upplysning om ex-brott.
Forum för levande historia. Forum för levande historia. Det här läste jag. Jag läste på om det här mycket, såklart. Men du hittade också det här. Det är brott mot mänskligheten. Jag tycker brott mot mänskligheten är värre än att lämna ut listor. Jag tycker brott mot mänskligheten är brott mot mänskligheten. Citat är citat. Men ni är uttryck för, du är lite för samma sak som jag vill komma åt. Så här. Men ja, men det är bara, han är ju gammal nu. Ja, men det är fruktan. Han får fortfarande publicera texter i samma tidning som du skriver. Jag menar att när jag kommer in i försnack inför SVT-debatt så ska han sitta i samma hörn som...
Jo, men det ena är åsikter och det andra är direkt uppvigling. Alltså, kan du inte se skillnaden ändå? Alltså, det är Om du har någon som på ett teoretiskt plan går och skrockar över diktaturen och sådär, och på ett annat plan så har du någon som torterat en katt. Det är klart du aldrig skulle umgås med den som torterat en katt, även om det finns många saker som är värre.
Men om man i decennier har gett politiskt stöd, då har man legitimerat det. Då har man bidragit till det. Då har man gjort det svårare, lättare för de här regimerna att hålla på med sitt dödande.
Säger jag emot dig på den punkten?
Nej. Ja, nej. Men jag tycker fortfarande att det är värre.
Ja, visst.
Men också tycker jag att det är så här att om...
Men hela vänstern håller ju inte med Myrdal.
Nej, det har jag påstått inte heller såklart.
Nej, men jag tror att många, när du just tar upp de mest extrema exemplen, de här är liksom AFA, de här är våldsverkare, de här har hoppat på huvudet på folk. Det här är en intellektuell som försvarat liksom ett av de mest effektiva folkmorden genom historien. Så tror jag att det är väldigt många som har vänstersympatier som tänker, jaha, nu vill han smeta det här på mig.
Men det är ju inte bara antifascistvåld. De slår ju inte bara nazister. De slår våra kamrater. De dödshotar mig. De misshandlar. Det är det här.
Ja, och det är inte...
Fällbarm Dagens Arena skrev så här. Vi som har mörkt hår behöver inte vara rädda för AFA eller RF. Ja, men han Fredrik Nyqvist, Liberala partiet i Nyköping, han har mörkt hår. Han är killen med iransk bakgrund som har fortfarande i Eskilstuna. Han har mörkt hår. Han får ha överfallslarm. Varför är det ingen som skriver arga kulturartiklar om att en 19-årig muffare får överfallslarm för att han dödshotas av terrorister? Varför tar vi inte det på allvar? Varför skriver de här människorna artiklar om att det är värre att Janne Josson gör reportaget än att de här människorna slår och hotar av politiska skäl för att åstadkomma politisk förändring?
Nej, men
för
att de inte är demokrater. Där är jag helt med dig. Det är fullt legitima frågor.
Ja, det är så sjukt. Så jag...
Och det är extremt centralt att du tar upp. Och skriver dem. Särskilt när inte andra gör det.
Ja, och särskilt när du fått så mycket kritik redan innan du har skrivit och innan folk har kollat.
Och sen ska jag tillägga en kontroversiell synpunkt. Jag tycker dessutom att det är fel att misshandla nazister.
Ja,
det tycker jag också. Ja.
Det ska faktiskt sägas. Även om jag tycker att det är bra att poängtera att de låtsas vara antifascister. De är ju bara röda fascister som slår alla som inte håller med dem var det än är. Men till och med där. Man ska inte ens slå folk för att de har sjuka och vidriga åsikter.
Nej.
Man ska inte ens slå liksom totalitära kommunister.
Nej.
så det där är väldigt... väldigt...
Utan vi har väl ett rättssamhälle för det.
Mm.
Oh, ja.
Det ska bli en med stor spänning som vi läser i dina artiklar och inte minst följer debatten kring dem och vad människor tycker när de väl har fått läsa detta. Min bok Progress kommer nu på svenska. Den vecka som kommer, kanske till och med någon av de närmaste dagarna om vi klipper det här så pass snabbt så att det ligger ute.
Way.
Och
hurra! Ja,
och då heter den Framsteg, 10 skäl att se fram emot framtiden. Som för min del är egentligen mitt sätt att säga att allt är inte underbart utan att jag är oroad över världen och tror att just populisterna till höger och till vänster, de har gynnats så mycket av en världsbild som går ut på att allting står och brinner överallt. Och det viktigaste vi kan göra mot dem just nu är att förklara att människor som får vara i fred skapar en ganska bra värld. Så låt folk vara. Så jag lanserar den boken nu den här tisdag den 21, tror jag att det är, som kommer nu här på Södra Teatern. Jag tror att sista anmälningsdag kanske har passerats, men om det är någon av lyssnarna som vill komma på lanseringen av den, mejla mig direkt på johan@johannorberg.net, så tror jag att vi kan fixa det. Om ni inte vill lyssna på hur bra världen är, så kommer ni få höra hur bra världen är, därför att Fredrik Strage är där och spelar skivor. Och i och för sig hoppas jag gammal synt och depprock, för att det var ju faktiskt en del saker var bättre förr.
Får jag säga apropå vänstern, för mitt stora bekymmer med vänstern, den intellektuella utmaningen, det är att jag upplever att, vilket bekymrar mig mycket, är att vänstern håller på att bli bättre än högern på ekonomi. De är jätteintresserade. De hade Thomas Piketty för några år sedan, vilket med liksom ett monumentalverk som sätter fördelningen av resurser på agendan, som gör det till en viktig fråga. Och jag har inte samma problem med ojämlik fördelning, men det ger ändå något att förhålla sig till, de bästa argumenten från vänster. De diskuterar alltså plattformsekonomi, hur vi går in i det här tekniska skiftet och sådär. Jag tror att de har ganska mycket fel. Jag tror att de är väldigt mycket rädda i onödan. Men de är där, de sniffar, de tittar, de försöker liksom beskriva det här. Och där upplever jag att jag själv och många andra på den liberala sidan inte har hängt med. Och det tror jag är den tuffaste konflikten vi kommer att ha med dem framöver. Därför att jag upplever att väldigt mycket till höger har liksom gått helt in på identitetspolitik och andra frågor och marknader och näringsfrihet och den typen av värdet av dynamisk förändring är underskattad.
Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Men jag skulle också notera att det finns ju olika teorier om varför man blir liberal eller ej. Om det är en teoretisk, man har läst vissa tänkare som är övertygat, eller man har sett något i världen som övertygar en. Eller så är det att man har en viss personlighet som bara är på ett visst sätt. Och jag tror att det är som med Mattias. Jag tror att han bara har en obstinat personlighet som vill göra på sitt eget sätt och inte tar hintar från exempelvis Moderatorn i en podd om att vi var klara nu.
Ja, det var så uppenbart att det var malplacé. Ett lås till
jag hade något kvar att säga.
Mattias, det här är ett mönster i nästan alla våra poddar. När vi börjar bli klara, Fredrik och jag, och till och med börjar byta ämne, så har du alltid något ytterligare. Du startar om ämnet. Och sen så säger du intressanta saker som vi egentligen måste hugga på. Det kräver sån enorm självkontroll att inte börja prata om det här som du nu har sagt. Men det ska vi inte göra.
Nej.
Vi är klara nu.
Ja, men jag tänker långsamt.
Hej då, Mattias. Tack för idag.
Ja,
och tack, Fredrik.
Tack
till alla våra lyssnare. Norberg Segerfeldt Svensson @gmail.com. Kan man komma kontakt med oss på. With our hands up, they're the cowards, we are rebels. We got the power to fight the devil. We're the last ones, let's stand up. We fight guns with our hands up. They're the cowards, we are rebels. We got the power to fight the devil.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.